Mitt namn är Daniel Alexandersson. Jag är en av medlemmarna här i församlingen. Jag har en familj, jag har en fru som heter Karin och tre barn. Två tonåringar och en 12-åring, så snart tonåring han med. Vi bor i Huskvarna och vanligtvis jobbar jag med produktutveckling och jag leder utvecklingsprojekt på Huskvarna. Mitt senaste projekt var en bensinsåg med bränsleinsprutning. Så det är en wow-grej på Huskvarna. Kul va? Vi har ju ett tema här i kyrkan. Kommer ni ihåg vad vi har för tema? Goda nyheter heter vårt tema. Goda nyheter kan man också säga evangelium som man säger på grekiskan. Eller glatt budskap har jag lärt mig att det heter också. Vi har ju de här evangelierna i Bibeln, Johannes evangeliet, Johannes glada budskap. Och vi har många, fyra evangelier i Bibeln. Förra veckan, eller vi har två predikningar om goda nyheter. Förra veckan var det David som predikade om goda nyheter för den som har ett oroligt hjärta. Och han talar om att vi ska finna liksom, att Gud vill ge oss frid. Det var ju hans stora poäng då, att Gud vill ge oss frid. Idag så har jag temat goda nyheter för den som, nu ska vi se om jag får på den här bara. Här är det. Goda nyheter för den som söker meningen med livet. Vilket lätt ämne va? Tycker ni inte det? Jag valde det lättaste av ämnen. Vad är meningen med livet? Det är väl en riktig 1000-kronorsfråga eller 10 000-kronorsfråga eller en svår fråga helt enkelt. Jag tänker att det finns väldigt många svar på den frågan. Jag tror inte att det finns kanske en direkt, men det finns. Men min predikan hoppas jag att vi ska få en. Vad är den verkliga meningen med livet? Om jag skulle gå ut på stan här och fråga 100 personer, lite random, så tror jag att jag skulle få väldigt många olika svar. Någon skulle säkert säga så här, men meningen med livet, det måste ju vara att träffa någon och dela livet med och få barn och familj och att det blir liksom. Det måste väl vara mening med livet, att liksom föra mina gener framåt, det biologiska. Någon skulle säkert säga, mening med livet är att bli rik, att ha ekonomisk frihet. Så jag kan köpa vad jag vill, göra vad jag vill, resa vad jag vill, gör bara. Jag känner mig oberoende, jag kan vara generös och dela med mig. Det måste ju vara mening med livet. Det finns många unga killar framförallt som tycker att det är mening med livet. Någon skulle säkert säga så här, jag har fått leva ett långt och friskt och hälsosamt liv där jag kan ha, liksom, hålla på med idrott och äta sunt och att jag aldrig har några krämpor och sen bara knallfall dör jag när jag är 115, så är det perfekt liksom. Någon skulle säkert säga så här, det är det här med mindfulness, att hitta sig själv, att leva i nuet, att liksom. Ja, varje dag, jag vaknar varje dag och bara känner, wow, en ny dag, möjligheter, en ny dag, att leva i nuet. Det måste ju vara mening med livet, att hitta sig själv. Någon skulle säkert säga, att ha nära relationer, det måste ju vara mening med livet. Att jag liksom lever i en kontext där jag, människor jag umgås med, tycker om mig och jag får tycka om andra. Och jag kan liksom känna att det är människor som hör av sig till mig och bryr sig om mig och att jag liksom inte är ensam. Det måste ju vara meningen. Och någon skulle säkert säga, om du frågar en svensk om hur är det, eller vad gör du, frågar man ju oftast i Sverige när man träffar någon. Man frågar ju inte om familj i Sverige så ofta, utan man frågar ju om, vad jobbar du med? Och det är väl något, kanske något svenskt, att vi ska vara arbetsamma och strävsamma, men att ha en sysselsättning, det är viktigt för de svenskar. Att jag jobbar här och jag gör detta. Och för många skulle det nog känna att det är mening med livet. Att jag liksom, jag lyckas, jag har ett liv som, där min, jag har en sysselsättning där jag känner att det här, det är, nu mår jag bra. Liksom. Jag växer, jag utvecklas. Och det är liksom, jag växer i min karriär kanske. Eller att jag har blivit, som i exemplet här, en läkare. Och så har jag åkt ut med Läkare utan gränser. Och så har jag fått liksom, använda det här för att hjälpa andra människor. Det, då har jag liksom lyckats på något sätt. Det måste väl vara meningen. Att jag hittar en viktig sysselsättning. Jag tänker att många av de här svaren är bra svar på vad meningen med livet är. Jag tycker inte att något av de här är dåliga. Och skulle jag kunna sätta check in the box på alla de här? Familj, bra jobb, pengar, hälsa, frisk. Ja, men då skulle jag nog säga att ja, jag har hittat en ganska bra. Det är ett ganska bra liv jag har lever, eller hur? Då skulle man inte känna. Jag skulle känna mig, ja, men det är ganska, jag är nöjd med mitt liv. Men sen känner man ju till, precis som vi har hört nu från diakonala rådet, livet är ju inte alltid bara fantastiskt, utan livet är ju också lite down ibland och liksom inte alltid toppen. Det kan ju vara så att man har satsat sitt liv på en relation och helt plötsligt så det gick inte det. Det krasade och vi gick isär. Jag blev sjuk, så jag kan helt plötsligt inte göra alla de här övningarna. Jag träffade aldrig någon att dela livet med. Jag fick aldrig några barn, för vi kunde inte få barn. Jag hittade inget arbete, jag blev arbetslös. Livet kan ju verkligen vända sig ganska snabbt. Allt kan ju vara på toppen och sen bara pff, så här. Så tror jag ju det är. Men vad är då meningen med livet? Om det liksom går ner oss ibland. Jag vill mena att det finns en djupare mening med livet. En verklig mening med livet. Och det är det jag hoppas att den här predikan ska ge en chans att svara på. Där vi kan få vara hela och inte beroende av hur mycket vi lyckas med våra olika livsmål. När jag började tänka på vad jag skulle få predika om idag, så var det en bibeltext jag började tänka på. Den här ska jag nog predika om idag. Och då var det från Johannes evangeliets tredje kapitel och ett samtal mellan Jesus och en man som heter Nikodemus. Nikodemus var en lärare, han var en farisé, jag vet inte riktigt exakt vad de höll på mycket och hade följde reglerna väldigt viktigt för dem. Men Nikodemus och Jesus hade ett samtal. Och jag tror att det här samtalet som de har ger oss väldigt mycket nycklar och så kan hjälpa oss att förstå vad verklig mening med livet är. Vi kan väl läsa texten, jag vet inte, den kanske blir liten för er här. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarar: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det gå till? Jesus svarade: Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Först några tankar om samtalet. Jag tyckte det var lite intressant en sån här dag när vi pratar om diakoni. Jag tror på det öppna och ärliga samtalet. Nikodemus sökte upp Jesus i skydd av mörkret. Han kände sig, han ville inte visa sig att han gick till Jesus på dagen tydligen. Jag tror verkligen att det är en tillgång som du och jag har som är med i en församling. Jag tror att vi verkligen kan få vara en hjälp till varandra och stötta varandra och lyssna på varandra. Att våga dela livet och de inre tankarna och frågorna och inte bara prata bort tiden när vi ses. Så när vi har kyrka för att vi inte bara pratar hockey och jobb och väder och vind. Och, att, utan att vi nyttjar det. Ni kanske känner igen bilden. Har någon suttit på en tågkupé någon gång? En längre stund? De flesta, va? I början när jag och Karin var tillsammans så åkte jag ibland tåg upp för jag hade, ekonomin var tillät inte åka bil och jag kunde inte ha liggvagn heller. Så att jag satt i sitt kupé. Då gick man på 7 i Skövde och var uppe 7 på morgonen i Vindeln från Norrland, min fru. Så åkte jag upp tåget och då hamnade man i en sån här härlig sittkupé och så sitter man där, 3 mot varandra och 3 på andra sidan, så sitter man där och så åker man tåget och i början så sitter alla ganska tysta, man läser lite böcker och man fikar lite, man har med sig, men sen efter en stund så börjar någon säga något för man klarar inte av att sitta så inte jag i alla fall, så då börjar man prata och jag får säga att när man kommer till samtal, jag vet inte om jag har haft så många djupa samtal, så långa stunder med människor som när man har suttit och åkt tåg. Jag vet någon gång fick jag nästan leda av någon från tåg och säga att nu måste du gå av för nu går tåget. För man får börja prata om livet och man börjar prata om tron och det som är viktigt för en. Och kanske att tåg är bra då i syftet att det är någon som bara går på ett tåg, sätter sig. Man vet inte vem du är, man har ingen aning om vem du är, vi kommer förmodligen aldrig träffas igen. Om man får en möjlighet att dela livet och veta att här är jag safe. Men jag tror att det här med att våga öppna sig och visa sig svag och sårbar inför varandra, det är något väldigt positivt. Väldigt positivt. Vi kommer varandra närmare och vi får starkare band. Att få lyssna på en annan människas livsberättelse, grubbelier eller fördjupar alltid relationen. Jag tror att många av oss svenskar är lite rädda för att öppna upp oss. Vi tycker det är lite skrämmande att dela våra innersta tankar. Vi är rädda för att någon ska kunna ta det och såra oss, skada oss, använda det mot oss. Och att vi erkänner att livet faktiskt inte alltid är fantastiskt. Sen tror jag inte givetvis att allt ska ropas ut på gator och torg och att man ska berätta för alla vitt och brett. Ibland tror jag på att man ska hålla det i en mindre grupp eller att man ska ha nära vänner man delar saker med. En cellgrupp är ett kanontillfälle att vara med i där man får dela livet, både upp- och nedgångar. Det hjälper oss, jag är helt övertygad om att det hjälper oss att växa och bli mer hela. Det var lite om samtalet. Nu tillbaka till texten om Nikodemus. Jag har tänkt och fascineras över den här texten. Och det är några ord som jag tycker är extra sådär man bara hajar till för. Det är när Jesus talar om att bli född på nytt. Jag tror verkligen att det är nyckeln till vad det innebär att hitta den verkliga meningen med livet. Nikodemus hade förstått att det var något speciellt med Jesus, står det, och han sa det, och det han sa och gjorde inte kunde förklaras på annat sätt än att Gud måste vara med honom. Jesus svarar: jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Sen följer nästan en lite rolig ordväxling mellan Jesus och Nikodemus gällande huruvida den vuxne Nikodemus ska komma in i moderlivet igen. Och man kan nästan tänka sig Jesus bara, ja, han har inte fattat någon. Men att han bara, men snälla. Och så drar han på smilbanden och så tänker han, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött. Och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Här tycker jag Jesus sammanfattar, liksom, ger mig i alla fall en bra bild av hur allt liksom hänger ihop. Vi föds, du och jag, som människor. Vi är av kött och blod, vi föds hit i den här jorden. Och vi är människor skapade av Gud. Men för att du ska komma in i Guds rike behöver du bli född på nytt, säger Jesus. Du behöver tro på mig, tro på Jesus, säger han. Och bli född av anden. Så att det Jesus säger egentligen att vi behöver födas hit i jorden som människor. Men sen behöver vi ta emot honom och tro på honom, han som är sanningen. För att vi sen också, för att vi ska kunna bli födda på nytt och ta emot anden. Här är Jesus supertydlig. Jag kan tycka ibland fastnar man i såna här teologiska diskussioner och svåra. Här är inte Jesus, han är inte oklar på något sätt. Han är supertydlig. Han säger, jag är som är sanningen. Ibland är det lite skönt med Jesus. Han är, kan vara väldigt rak. Jag tycker det ibland är skönt. I Johannes 3:16 står det, så älskade Gud världen att han gav dem sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under, utan inte ska gå förlorad, utan ha ett evigt liv. På ett annat ställe säger Jesus om sig själv, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Jesus är supertydlig. Enda sättet att bli född på nytt, att få ett evigt liv, det är att genom mig. Ni måste tro på mig. Jag är sanningen. När vi tar emot Jesus i vårt liv, vad händer då med oss som människor? Då tror jag att vi öppnar vårt hjärta. Vi vågar öppna det som är stängt. Och så att Guds ande, den helige ande, hjälper. Han kan få flytta in, han kan få bo i oss. Det är vad jag tror händer när du säger ja, jag vill tro på dig Jesus. Då kan vi förstå vem Gud är. Då kan vi förstå vad vi läser när vi läser Bibeln. I första Korinthierbrevets 3:16 står det så här. Vet inte ni att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Vet ni inte det? Och jag tänkte, jag är med på, har något sånt här, jag kan inte vad det heter, men jag är med i Instagram, det är säkert old fashion, men jag är med där. Och det finns en grupp som heter Varför kristen. Man kan följa, och jag följer den, och den kommer upp ungefär någon gång i veckan. Kommer upp någon sån här liten filmsnutt där man kan läsa, höra människor berätta om vad Jesus har gjort i deras liv, eller att de har blivit kristna och sådär. I veckan kom upp några som jag tyckte var bra. Och ofta i de här filmsnuttarna så tycker jag det är just det här beskrivningen. Att de har upplevt att det är tomt här inne. De har något i hjärtat som är tomt. Jag tänkte faktiskt att vi skulle se på den. Så vi hoppas Jonas och Leif löser det här nu. Jag har skickat ett rom. Vi får lyssna.
Varför är du kristen då?
Ja, men för att jag har mött Jesus på riktigt. Ja, men mött hans kärlek och känt han på riktigt. Och då, när man väl har blivit uppfylld av den heliga ande och kommer möta Jesus, så finns det liksom inget annat. Då är det bara det som betyder något. Alltså innan jag mötte Jesus så var det som att jag hade ett tomrum i hjärtat och försökte fylla det med, ja, men med alkohol eller annat. Men sen när jag fick tag i Jesus var det som att då behövde jag inte det andra, utan det var bara honom som kunde, ja, men fylla det här tomrummet i hjärtat.
Varför är du kristen då?
Ja, men för att jag har mött...
Det var det ena vittnesbördet. Det är fint att höra om det här. Det är ett tomrum som blir fyllt av något fint. Fyllt av Jesus. Här var ett annat exempel. Jag tyckte det var fint det med.
Jag läste i Bibeln att Gud längtar efter mig. Han ville att jag skulle omvända mig, komma till honom, vara med honom. Han älskade mig som sin dotter. Och det här var helt revolutionerande för mig, trots att jag hade växt upp i kyrkan. Jag hade inte förstått vem Gud var eller hur jag skulle relatera till honom. Så det här var helt nytt för mig. Jag fick be om en pastor, jag fick be om syndernas förlåtelse. Och det var ganska jobbigt, för att jag kände en skam och skuld över att jag hade förnekat den tro som jag hade på Gud under ganska många år. Men när jag hade bett den bönen, så kände jag en sån frid på insidan, sån glädje. En glädje som var äkta, som inte går att jämföra med den glädje man får när man har köpt en ny pryl eller åkt på en häftig resa. Jag trodde att jag hade ett bra liv, men när jag fick uppleva frid med Gud så var det verkligen någonting helt nytt för mig. Och jag fick ett syfte, en mening med mitt liv. Någonting som jag aldrig hade upplevt förut. Och jag verkligen hoppas och ber att du ska få uppleva det också. Gud välsigne dig.
Visst var det två fina exempel på just det här jag sa. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Vi kan ha våra människor, vi är människor, vi är fyllda, vi är skapade av Gud. Men det är ett tomrum som inte vi kan fylla med något annat. Det finns bara en som kan fylla det tomrummet, och det är Jesus och hans ande. Men vad menar då Jesus med att bli född på nytt? Ibland när jag pratar med människor, jag gillar att prata om min tro med människor. Ibland när jag pratar med människor om min tro, så hamnar man i den situationen att man försöker förklara, och så berättar man någonting, och så känner man bara, man når liksom inte fram. Det är som att man tappar dem, och så bara ser man på dem att bara, men vänta nu, det låter som en serieteckning. Det är liksom någon serie, alltså, du försöker få mig att tro på Bamse, va? Och man känner, jag har nog hamnat i det att jag har slutat försöka argumentera med människor om att försöka bevisa. Det är ju härligt med de som har den gåvan, för det finns ju en del som har den gåvan att verkligen ge argument för att tro. Men jag har nog hamnat i det att jag tror att jag berättar mer om vad Jesus har gjort i mitt liv. Hur jag kan uppleva att vad han har gjort i mitt liv. Eller vad jag har hört utav er andra eller av någon annan. Vad Jesus har gjort. Hur han har gripit in i situationer i människors liv. Och förändrat. Hur han har liksom fyllt ett tomrum i någon som har ett hål. Förhoppningsvis kan vi väcka en längtan och nyfikenhet hos människor genom det. Jag såg en annan så här, vi ska se på en annan film här. Det handlar om, jag såg en filmsnutt om, det var Martin Modéus, vår ärkebiskop i Sverige, blev intervjuad i program som heter 30 minuter. Och där får han frågan, jag bara tycker det var bra, det var så, precis så kan jag känna mig ibland. Jag vet inte om ni känner igen det, vi får se här.
Med en till Jesu uppståndelse. Alltså att Jesus dog på korset och på den tredje dagen så uppstod han från de döda. Tror du på det?
Ja.
Det gör du?
Ja, det gör jag.
Och hur tänker du att det gick till?
Det vet väl inte jag.
Nej.
Det är ett tomt mysterium. Rätt mycket i livet är mysterier. Kärleken är ett mysterium. En solnedgång är ett mysterium. Gud är ett mysterium. Om du tittar på ditt liv så är det fullt av mysterier.
Vill jag med en till Jesus.
Visst är det så här man kan känna sig ibland när man ska beskriva det här med Jesus för en del. Att man bara, man ser, tror du på det här? Det borde ju vara självklart att han sitter och intervjuar ärkebiskopen i Sverige. Och så frågar han, tror du på det här? Så det är inte bara någonting du säger att Jesus uppstått från de döda. Nej. Och då tycker jag kan förstå känslan. För om man inte tagit emot Jesus så har man ju inte förstått. Det går ju inte att förstå. Jag tror inte att det är helt omöjligt att förstå vad Jesus menar med. Men det är det här som jag menar är att bli född på nytt. En bibeltext som jag gillar är från Andra Korinthierbrevets 3 kapitel 16-18 vers. Där står det så här. Men när någon omvänder sig till Herren så tas liksom slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Det här är vad jag tror Jesus säger till Nikodemus när han säger att du behöver bli född på nytt. Att man behöver liksom ta emot Jesus i sitt liv, låta hans ande fylla en så att man kan se. För jag tror inte man kan se. Jag tror precis det som är problemet när man försöker prata med sina vänner, sina kollegor. Att liksom, de ser inte, de förstår inte, för de kan inte ta emot. Så att det viktiga är att de får ta emot Jesus i sitt liv. Några exempel som jag tycker är sköna i Bibeln på som berättar eller ger det tydligt för mig liksom att det här är sant. Jag tänkte börja med Lukas 23:45. Där står det så här: solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. För det här var ju precis när Jesus hade dött på korset. Han hänger på korset och han säger allt är fullbordat. Och då står det att det blir jordbävning. Människor står upp från de döda och solen förmörknas. Och ett förhänge i templet brast. Vad innebär det då? Templet var ju en plats där judarna gick för att tillbe Gud. Det bestod av en förgård där man kunde gå. Många kunde gå dit. Sen fanns det ett inre utrymme som hette det heligaste. Och inne i det heligaste fanns det något som hette det allra heligaste. Där inne i det allra heligaste där förvaras förbundsarken med 10 budorden och Arons stav. Och framför det så hängde det ett tjockt tygskynke, ett vävt tygskynke. Och dit in fick bara en präst en gång om året gå in för att be Gud om förlåtelse för sitt folks synd. Men nu sprack det här tygskynket mitt i tu. När Jesus dog på korset så sprack det. Och varför gjorde det det? Jo, det var Gud som ville skicka en symbol, ville visa en tydlig bild för oss människor att vi ska förstå att nu gäller inte det längre att det är en som ska gå in längre, utan nu är det öppet. Vi har alla möjlighet att ta emot Jesus. Det gamla förbundet är borta, det nya är här. Jesus har dött och uppstått för oss. Ett annat exempel på den här förvandlingen som innebär att ta emot Jesus i ditt liv är ju hur lärjungarna förvandlas. Från rädda, de har förnekat Jesus, de har flytt, de har gömt sig. Nu sitter de gömda i ett rum uppe i en sal. De är oroliga, hur ska det gå för oss? Ska de komma efter oss? Ska de döda oss också? De sitter, människor som vi är, oron kryper på. Vad ska de göra med oss nu? Helt plötsligt kommer Jesus in genom väggen, står mitt ibland dem och säger: känn, här är mina sår, känn på dem i händerna, känn på mina fötter, känn på min sida. Och så frågar han, finns det någon mat att äta? Och han visar, jag är verkligen uppstånden, jag är här, jag lever. Och sen säger han de här orden som är väldigt fascinerande. Sedan han sagt detta andas han på dem och sa: ta emot den helige ande. Att ta emot den helige ande i ditt liv, det är inte bara tomma ord, utan något som innebär en verklig förvandling av dig på jorden och gör dig till en helt ny människa med en annan syn på livet. Se på lärjungarna, de efter att ha tagit emot den helige ande så lämnar de det här rummet och de gick ut, berättade för alla de träffade. De tappar den här rädslan, de blir frimodiga, de var beredda att göra vad som helst för Jesus. För nu visste de att det var sant. Och de fick ta emot den helige ande som en hjälpare i sitt liv. Ett annat exempel tycker jag är det här med när man är ute och reser och träffar andra kristna i världen. Vi kan ha väldigt olika syn på hur man lever sitt liv, vilka traditioner man har och hur man uppfostrar sina barn. Men så möter man någon som tror på Jesus. Och så börjar man prata om livet med den. Och så inser man, det här är min bror. Det här är min syster. Vi har samma ande. Alla har vi samma ande. Den heliga ande. I Hesekiel säger Gud genom profeten: jag ska ge dem ett och samma hjärta och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött. Hur gick det då för Nikodemus, våran vän? Jo, det står faktiskt att han blev en Jesu efterföljare. Han var en av dem som följde med Jesus. Och det står att när Jesus hade blivit korsfäst var han en av dem som var med och lag Jesus i graven. Så han fick ta emot ett nytt liv. Han vågade tro på Jesus. Det var det viktiga. Men vad innebär det då att finna den verkliga meningen med livet? Jag vill mena att det finns en tydlig sak. Det är att ta emot Jesus i sitt liv och låta sig födas på nytt. Och ta emot hans helige ande och fylla upp det här tomrummet i ditt hjärta. Först då kan vi bli hela som människor. Och verkligen förstå vem vi är som person. Varför vi lever här på jorden och att det finns en tanke med vårat liv. Det innebär ju inte att vi inte ska ha några andra livsmål eller andra fokus. Men att sträva efter. Men med Guds ande i ditt liv kommer du få nya perspektiv. Där du som människa kan få blomma ut som ditt verkliga jag. Och jag lovar, det är lätt att sätta på sig världens glasögon med jämna mellanrum och bara tänka, du är inte perfekt, du är inte älskad, du är inte skapad till Guds avbild. Men det är du. Du är älskad, du är perfekt och du är skapad till Guds avbild. Med den här predikan vill jag uppmuntra dig att om du aldrig har tagit emot Jesus i ditt liv, uppmuntra dig, våga ta steget. Kanske för första gången i ditt liv, öppna ditt hjärta, låt dig fyllas av ande. Eller som hon kvinnan på bilden här, att återigen få låta dig fyllas av anden. Om du glömt vem du verkligen är och låta dig, han få göra dig hel igen. Jag tror att det är den verkliga meningen med livet. Ta emot Jesus i sitt liv. Fyllas av anden. Så att du blir hel igen och börjar se på dig själv och världen runt omkring med Guds perspektiv. Amen. Nu ska vi gå in i en stund med nattvard och det är Arvid som kommer hålla i den. Så jag lämnar över micken. Tack Jesus för att du kom hit till jorden, Herre. Tack för att vi får tro på dig. Tack att vi får ta emot den helige ande i vårt liv, Herre. Hjälp oss att våga vara öppna till dig och låt oss få modiga och att inte ta på oss hela tiden världens glasögon. Hjälp oss att få fyllas av dig helige ande i vår vardag så att vi kan få leva ett liv där du är i centrum, där vi får känna att livet är, att vi har mening med vårt liv. Att inte allt det som vi tror är, och världen säger är det viktiga. Att vi har fokus på dig Jesus. Att du får vara vårt fokus, vårt centrum här. Fyll oss helig ande på nytt och fyll oss så att vi får leva ett liv fyllt av dig och fyllt av ditt liv här. Amen.